Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Simpodden, Hultén och Jansson. Vi är nu framme vid upplaga nummer 68 och vi har ett digert program framför oss och mycket innehåll i denna lilla låda som vi ska sända till er så här i månadsskiftet maj-juni anno 2017. Tjena Jansson!
Hallå där Bosse!
Du, det är läget. Jo, det är bra!
Ja.
Hör vi dig någorlunda hyfsat nu, hoppas
jag? Ja, det hoppas jag. Jag ska försöka hålla min vackra stämma så hög som möjligt, så jag hoppas du hör mig bra nu.
Mm.
Lite burkigt kanske, men å andra sidan sitter jag på ett hotellrum.
Ja, så kan det vara ibland. Då är det ju så att vi ska snacka till exempel lite om VM-uttagningar från Frankrike och Japans del. Vi ska väl snacka lite om det här bråket i FINA. RFs försök till kvotering inom idrotten, Barracuda TV-serien måste vi ta upp. Vi ska snacka en hel del om World Cup. Nya, man presenterade precis nyheter runt World Cup i framtiden. SVT:s nya sportsatsning Sportstudion. Ja, det är väl ungefär det och kanske lite till som vi ska komma in på. Stort engagemang för din del när det gäller simning just nu, har jag förstått. Du sitter på ett hotell i Eskilstuna och ska syssla med simning för flera minuter
ja,
idag.
Så är det ju, och vi kommer i eftermiddag, om det här läggs ut idag, också presentera ny tränare i Eskilstuna, så det ska bli lite kul.
Mm. Och det kan vi inte avslöja nu vem det blir, utan det kommer, nej, får man läsa på Simma till exempel onsdag kväll om man är på hugget då. Och är det så att du lyssnar på det här efter onsdag kväll, ja, då vet du redan vem ja. Det blir. Ja, ja, vad kul då. Man satsar en hel del i Eskilstuna, vad jag förstår.
Ja, alltså klubben befinner sig i början på en resa som förhoppningsvis kan bli framgångsrik. Visst, man satsar, man har en ny 50 meters bassäng och det är ihopslagning av två klubbar och en stark ambition och många ledare som vill framåt, och nu gör vi då en ny rekrytering med en etablerad coach. Ja, det ser man, de duktiga svenska klubbarna på 20-topplistan.
Mm. Nu försvinner du i ljud en hel del här emellanåt, det märker jag. Men om bara jag får instruera dig att du tar bort din bild i sändning, så kanske det blir lite mer bandbredd över till ditt snack istället. Så här kan det bli ibland när man spelar in och har sig. Jaha. Ska vi börja med din analys av det här med Frankrike och Japans VM-uttagningar. Vad har du lite synpunkter på det, vad jag förstår? Du har följt det här lite.
Punkter vet jag inte, men ja, så kan man ju kalla det också. Ja, vi börjar med Frankrike, så upplever jag ju att de går en kräftgång.
Mm, det är rätt tydligt.
Ja, det är rätt tydligt, och idag skulle vi kunna utmana dem i en landskamp. Jag är inte säker på att vi vinner, men vi kan utmana dem. Och backar vi tillbaka bandet 10 år, så hade vi varit chanslösa. Några guldkorn fanns det ju dock från, eller inte guldkorn, men bra saker på mästerskapen. Det är klart att Charlotte Bonnets 1.55.80 sticker ut, världstrea. Vi hade ju ganska god bredd på 100 frisimslagkappen för herrar. De hade ett snitt under 50 på de tre första klubblagen, för att nämna några. Men en liten trupp så här långt. 4 herrar och 6 damer.
Ja, det är ju överraskande lite av det stora simlandet, eller den stora nationen Frankrike, som är långt ifrån det vi fick se för några år sedan. Har du några fler du kan lyfta fram där i samma sammanhang?
Ja, alltså en hyfsad tid på 100 fjäril och 100 frisim, alltså 51.36 och 48.23 utav Metella på de två distanserna, då pratar vi herrar. I övrigt var det ju inga resultat som sticker ut för medaljer.
Nej.
Och det är klart att då såg jag, tror det var du som skrev någonstans att vi får avvakta lite, eller någonstans på Simma var det, på att avvakta och se vilka analyser de gör. Och såklart är det på det viset, men min känsla är att om man har tittat på länder genom åren som kommer i svackor, och däribland till ju Sverige förstås också, så har man inte ändrat så mycket i själva vardagen och inriktningen, utan lite grann spelar det roll vad man har för årskullar som är duktiga och som kanske hänger ihop. Va? Så att ibland kanske man överanalyserar resultatet, men man kan konstatera just nu hänger de inte med.
Nej. Man kan också konstatera att det blir oftast upp- och nergångar så här. Nu har Frankrike haft en lång, ska vi säga, uppgångsperiod, framförallt på här sidan. Och då är det så att man oftast kanske slår sig till ro på en lite lägre nivå eller fokuserar alldeles för mycket på den högsta nivån för att orka med det som finns bakom också. Kan det vara något som spelar in i det här sammanhanget?
Ja, där hamnar vi ju många gånger i analysen och det gör det säkert. Men jag tror också ibland att det kan vara så simpelt som att vissa årgångar räcker inte till talangmässigt. Mm. Mm. Alltså man kan säga att ja, men nu måste de ta chansen och visa upp sig. Men en del har inte den förmågan. Och då tror jag att det är en mångfald av saker som påverkar. Så kanske man ska ha lite mindre dramatik i det när länder som, även om Frankrike är ett stor simnation, men det är lite skillnad om USA skulle gå en sån kräftgång. Mm. Då skulle det säkert vara saker i vardagen borta i USA som har dramatiskt ändrats. Mm.
Ja, man har i alla fall lämnat ifrån sig epitetet Europas bästa simnation nu. Det kan vi väl definitivt säga, och då är frågan vem som har tagit över det. Är det britterna? Ja. Är det ungrarna?
Ja, britterna förstås och Ungern delvis. Mm. Ja.
Eller Ryssland, om vi nu räknar
ja,
in dem också,
ja,
såklart.
Ja, det såklart. Där har du en jättepoäng.
Mm. Mm. När du tittade på Japans VM-uttagningar, vad summerar de i någon form av sammanlagd påse, vad säger du då?
Ja, om man tittar allmänt över distanserna så är det ju ingen svacka på gång, utan de år av uppgång man har haft, den ser väldigt stabil ut, och jag tror att vi ska ha en stor varningsflagg för vad det japanska laget kommer att prestera på hemmaplan 2020. Om inte det går något grus i maskineriet. Tittar man specifikt på mästerskapet här så kan man ju konstatera 100 frisimherrar var det 5 man under 50 sekunder.
Och 3 man inom ramen av 4 hundradelar under 49 till exempel.
Ja,
fast men det var ju en icke-japan också. Ja,
ja precis va. Men och det är ju intressant ur ett land som vi har sagt att ja, men frisim kan de inte simma.
Nej.
Men såklart de kan det. Sen är Vantanava på 200 bröstsim 2.07.77, det sticker ut. Alltså det är en jättevärldstid. Tittar man på Saras konkurrent, eller en av konkurrenterna, så hon simmar ju lite samma distanser som Sara har gjort, både 50 fjäril, 100 fjäril och sen upp mot 200 frisim.
Och då snackar vi om Rikako Ikea.
Ikea, ja, precis. 1.56.91 på 200 starkt, och sen en snabb tid på 50 fjäril, 25.78.
Mm.
Men jag tror det dröjer länge om ens någon gång hon kommer att kunna utmana en sån som Sara. Så sen kan man ju konstatera, medley och rygg, damer och herrar, håller en hög bredd när man tittar i resultatlistan. En hög nivå. Och det är ju deras tekniska kunnande skulle jag tro. Och i bröstsim herrar.
Mm. Ja, och de hade en dambrödssimmerska också som var ganska duktig.
2.24 på 200.
Riona Akoki.
Ja, men 24. Breddmässigt inte lika som i medley och ryggdistanserna kanske. Så att Japan får vi, de får vara med där på topp 8-listan utan nationer inför OS.
Mm. Ja, intressant. Och det är intressant som sagt i det ljuset av att det är de som arrangerar nästa OS. Och det innebär ju naturligtvis en enorm satsning på idrott överhuvudtaget framöver i Japan. Det är ju alltid spännande.
Så är det.
Jaha, det bråkas en hel del i det internationella simförbundet FINA. Är du lite inläst på det där eller? hänger du med i svängarna?
De där fina bråken är jag inte så intresserad av. Men berätta, får jag kanske göra något inspel?
Ja, alltså jag vet inte om jag kan inte hela bilden. Va? Det är ju så här att Europapresidenten tillika honorary treasurer, det vill säga hederskassör eller vad han är i internationella simförbundet, Barelli, italienaren, har utmanat den sittande presidenten Maglione, Julio Maglione från Uruguay, om att ta över ordförandeskapet i samband med de val som ska vara i juli månad i Budapest. Och det där ses ju naturligtvis inte på med de bästa ögonen från FINA ledningen då. Och då ska man veta att Maglione kommer alltså till den här platsen där han sitter efter ett tidigare infekterat bråk när man skulle välja ny ordförande 2009, och han gick till val på att sitta enbart en mandatperiod och dessutom hålla de åldersgränser för ledamöter som finns i FINA-presidiet eller FINA-byrån, det vill säga det ledande organet. Och det där har han ju, han tyckte väl det var bekvämt och trevligt att vara ordförande där, och nu börjar det bli en gammal man, 82 fyller han i år, och det är väl så att omgivningen tycker att han somnar lite för mycket i samband med sammanträde och sånt, man vill ha bort honom helt enkelt. Dessutom så är han inte riktigt trovärdig när han då gång på gång försöker motarbeta eller jobba om de förslag som han var med, gick till val på eller vann valet på och sen har agerat för. Och han vill ju sitta kvar naturligtvis. Han skulle då vara 86 nästa gång man ska välja ordförande. Det känns som om, ja, det där ska vi kanske inte ha med. Dessutom så är då ska vi säga fördelningen män kvinnor inte speciellt lysande i de stora internationella sammanhangen här. Och arbeta för jämlikhet inom idrotten, det kan väl inte de här äldre herrarna direkt beskyllas ha gjort. Va? Så att här är en väldigt infekterad situation. Och det är också så att i det här finns en vicepresident i FINA, Hussein Al-Musallam, som är nominerad till sin plats i FINA på oklara grunder. Det är ju så att Kuwait är utestängd ur FINA, och det är länderna som nominerar personer, bara länder som kan nominera personer in i de här högsta organen. Och är man då inte med i FINA som land, ja, då kan man inte heller nominera. Men på underliga vägar så har den här mannen blivit nominerad. Dessutom är det runt honom en djungel av mutanklagelser, där man har förgreningar till mutor inom fotbollen, FIFA-delegater inblandade och så vidare och så vidare. Och detta är en fantastisk soppa där det slängs ut regler för hur nomineringar och val och allt sånt här ska ske, och det görs utsvängar hit och dit, och ingen kan riktigt hänga med om man inte är oerhört initierad i detta. Så det är väl läge att riktigt blåsa rent där uppe på toppen och försöka få in rätt styrning i den här verksamheten. Det är väl ungefär så jag kan summera det här. Det hade varit intressant om någon hade journalist som jobbar med det här på heltid skulle kunna sätta tänderna i det här och riktigt rota rätt i hela byken. Men simningen är inte en tillräckligt stor idrott, även om då snaskeriet här uppe på toppen är minst lika allvarligt som det har varit i frågorna runt till exempel Blatter i fotbollen och all den sörja som fanns där. Det skrevs ju spaltkilometer om det. Men det är som sagt, var det inte lika intressant för journalisterna att följa upp inom simningen. Nej. Lite tyvärr.
Så kan man ju uttrycka det som du sa nu, men däremot är ju simningen en stor idrott. Det är klart att det där är en himla soppa. Det luktar ju inte bra alls. Sen kan jag i och för sig tycka att kompetens ska alltid gå före ålder till exempel. Men när man gidrar med reglerna för att anpassa sin egen situation, då smakar det riktigt illa. Och som du säger, jämställdhetsarbetet existerar ju i stort sett inte. Det tråkiga tycker jag är, det är ju att vi svenskar som har sett lite av fina genom åren, så länge en annan också har varit med, vi gör egentligen väldigt lite från, så vitt jag vet, för att liksom ordentligt påverka det här. För att det är en sån köttmur att ta sig igenom, så de skulle behöva ha en kattepiller om de skulle liksom kunna rensa, få länder med sig och gå emot det här. Så jag tror vi får leva med den här organisationen länge. Men en genomlysning av media, som du säger, det vore ju perfekt.
Och kanske supporta något större land som vågar och kan och tar och har förmågan att kunna bryta igenom den här köttmuren med, som i form av caterpillar eller kamikazepilot eller vad du vill. Alltså om USA hade tagit tag i detta riktigt ordentligt. Men vad jag förstår så supportar inte de heller det europeiska initiativen här i de här sammanhangen på riktigt sätt. Och Sverige har inte, vad jag förstår, tagit ställning i frågan heller. Och det gäller också de andra skandinaviska länderna. Det politiska begrundandet av just det att Sverige inte har tagit ställning i det här sammanhanget, det har jag ingen kommentar till just nu. Va? Men kanske vi kan få lite senare här. Men det är en intressant fråga. Det skulle vara kul att få den ordentligt genomlyst på ett professionellt journalistiskt sätt.
Mm. Jag är enig.
Ja, vad bra då. Lite mindre seriöst är ju en tv-serie som heter Barracuda, en Australien producerad tv-serie som handlar om simning, som vi flaggar lite för här i senaste podden. Det är inte så ofta det finns den här typen av serier i tv, men den här sänds på SVT och du har följt, det är de två första avsnitten som har sänds, eller? Vad är ditt utlåtande? Nu ska du få vara lite tv-recensent här i simpodden, Jansson. Låt höra.
Det har jag inte förmågan och kunnandet att vara, men jag tycker det är kul att det är en sån här serie. Jag kommer att fortsätta att följa den. Det är kanon. Jag tycker det är illa att det är 2017 när det sänds en serie är en där man visar upp ett ledarskap som ju är 50 år gammalt. Det stör mig lite grann. Och om det ser ut så idag i australiensisk simning, så då tycker jag det är illa.
Och det kan du klä dig i ord hur du upplever att det är ett 50 år gammalt ledarskap?
Man ska i princip stå i vakt för sin tränare. Tränaren har all makt. Det förekommer liksom ingen dialog eller meningsutbyte, utan det liksom är bara så här ska man göra, punkt slut. Och det är varken modernt eller rätt. Så att det stör mig lite grann, men sen är det ju kul att se. Sen är det lite ledsamt att se vissa tekniska detaljer, men de kan vi ju lämna där här.
Men det är lätt att hitta de där tekniska detaljerna som inte riktigt känns autentiska emellanåt när man tittar på simning med lite mer professionella ögon i typ tv-serier och sånt.
Ja, jo. Men det, jag kan ju förstå att det är svårt att få till. De kan ju inte, det är klart att de skulle ju kunna värva in Phelps och Sara och spela in. Då fick vi ju lite bättre teknik.
Ja. Du, det var TVD. Nu kommer ju SVT med en ny stor sportsatsning också som de kallar Sportstudion, som ska ligga på under tidsperioder under året där man inte krockar med Vinterstudion. Du har tittat lite på det, vad som ligger bakom det. Det går man ut och tutar för nu här i dagarna med pressmeddelande och information. Vad säger du?
Ja, man har ju sagt så här att det ska gå på söndagar och det ska, man startar i september och håller på fram till vinterstudion startar. Sen om man fortsätter till våren eller ej, det framgår inte. Och man kommer att presentera nyheter från sportvärlden, Bosse. Mm-hmm. Nyheter från sportvärlden. Mm. Och så läser man lite längre ner. Fotboll, rallycross, hästhoppning, ishockey och friidrott. Mm. Alltså fem av SVT:s prioriterade områden. Det sjätte är vinteridrott. Och så kallar man det att det är brett och stort. Ja, jag tycker det är en skymf mot alla andra idrotter att presentera det på det viset. Ett bra initiativ, sportstudio, men det skulle in mycket mer idrotter. Jag saknar 60-70 idrotter i det här programmet.
Mm. Ja, vi får väl se om de kan lyfta blicken över rallycrossen och hästhinderna i sammanhanget. Och som sagt, för att visa lite annat också, men ja. Så kan det vara. Du, ja, det har varit VM-hockey i TV-rutan här, dock icke i SVT den här säsongen, utan i andra kanaler som du så vackert heter. Stort hyllande av det svenska laget. Stort hyllande trots att det innehåller dopning, tidigare dopningavstängda spelare, så är euforin över vissa spelare enorm, eller hur?
Ja. Det är lite intressant det här att i stort sett samma människor på gatan är till viss del i media. De kan då göra de här hyllningarna utan förbehåll, för att sen i nästa artikel eller nästa dag när någon annan då har åkt fast för dopning, då handlar det om livstidsavstängning. Och det går inte ihop för mig riktigt, så jag tycker ordet hyckleri när det gäller doping, det kvarstår i mitt minne. Vi är för dåliga, tycker jag, i Sverige och även nordiska länder att se brett på det här området med doping. Vi slår oss för bröstet och vi ser på egna dopingfall på ett sätt och på andra länders på ett annat sätt. Sen var det väl bra att de vann hockey-VM. Det var väl jättekul.
Mm, han blev ju då dömd eller ertappades för dopning under Sochi OS 2014 och fick inte delta i finalen då, och även B-provet vid de här testerna visade sig vara för högt, och det var ett ämne, sedofedrin, som ingår i en allergimedicin som Bäckström tagit då, som klassas som dopning. Mm. Ja.
Men har behandlats som om att det var ju misstag och det är klart att han inte skulle vara avstängd etc. Alltså, lite grann som det pågår med Johaug i Norge nu, va, där norska skidförbundet fortfarande avlönar henne trots att hon är avstängd, och de ska betala advokater som ska försöka göra att hon kommer ut ur det här. Men när det var andra länder som hade dopat sig, ja då minsann, då skulle de avstängas. Nej, det där hyckleriet, det stör mig nog oerhört, Bosse.
Ja, och det var väl en kohandel mer eller mindre där, att han klarade sig undan det stora straffet där efter Sochi, va? Och det var väl snarare så att han drog tillbaka sitt överklagande och medgav att han hade gjort fel. För att han bara skulle få en matchs avstängning. Jag kan inte riktigt hela den här rappakalja. Men ja, det är intressant när det fungerar på det sättet.
Ja, vi blir små i vissa sammanhang. Jag säger vi, för att man är ju inte, man gör ju bort sig själv på de här frågorna med perspektiv och liksom när man ska se det som riktigt helhetsmässigt. Men jag tror det är viktigt att hela tiden försöka vara vaksam på de här fenomenen. Mm. Att tänka lite större.
Ja. Du, tänka lite större är ju till exempel att snacka om World Cup i simning. Det har ju varit en bedrövlig tävling, kan man säga, de senaste åren. Och nu ska FINA försöka sparka liv i den här tävlingen igen med ett antal olika insatser. Och om vi först skulle titta på varför har det varit så enormt dålig tävling, anser du, de senaste åren?
Ja, dels har man ju inte lyckats förena de olika världsdelarna i hur det här världskuppen ska se ut vad gäller både när på året och var det ska gå någonstans, utan kommersiella intressen har påverkat, och då har det lett till att man lite grann har urvattnat den här tävlingen, så det har ju inte varit hela världen som har varit med. Och då, därmed har också intresset gått ner, och de senaste åren tycker jag har varit bedrövligt dåligt.
Ja, och sen så är det ju kanske lite det här Katinka Hosho-fenomenet som också har drabbat tävlingen, att hon har simmat sönder den här mer eller mindre och tagit alldeles för mycket prispengar till folk och nästan har gett upp här. Hon har senaste tre åren simmat in 9 miljoner svenska kronor ungefär i sammanhanget, drygt 350 000 dollar per år. Nu är det inte hennes fel att hon vinner så mycket, det är smart av henne, men 73 guld, 23 silver, 9 bronsmedaljer, det gör ju att man tar bort intresset en hel del från den här tävlingen. Och när vi nu tittar på årets tävling så kan vi väl ge er lite referensramar runt det, att den kommer att vara i tre omgångar, cluster som det så vackert heter på utrikiska. Det är augusti direkt efter VM, först i Moskva, 2-3 augusti, sen i Berlin 6-7 och Eindhoven 11-12. Och det känns ju som om det är en väl förpackad del av tävlingen. Direkt efter VM, simmarna finns i Europa, de kan åka ganska korta flighter, tävlingarna kommer att gå i 25 meters bassäng. Det gör ju att man kan leva på toppningen från VM och prestera ganska bra resultat, skulle man kunna tänka sig i de, under de här tre tävlingarna.
Ja, du, men får jag kommentera så jag inte tappar bort mig. Hade man lyckats med världskuppen så att hela världen hade varit med, då hade ju det eliminerat Katinkas möjligheter att ta alla de här gulden.
Absolut.
Det är ju,
absolut.
Ja, så ja. Man har ju, man är, det är ju, det är ju finast, man har ju fallit på eget grepp,
ja,
på det här viset.
Ja.
Sen då i augusti så är ju världseliten här på VM som du säger, men det förutsätter ju att man har gjort upp med de stora länderna att de stannar kvar i Europa. Annars så kommer det ju bli bara som de andra åren.
Ja. Och,
ja, det var ett instick.
Jag kan tänka mig att fina är lite för fina i kanten för att jobba, ska vi säga, mer aktivt, utan de tror nog säkert att det här är ett självspelande piano, att simmarna kommer att vara kvar och simma det här. Jag tror att de inte är speciellt aktiva för att jaga in folk i de här tävlingarna, men ja, jag vet inte.
Jag tror man skulle betala sig in, förlåt, jag tror man skulle betala sig in, alltså jag tror fina skulle, de skulle köpa in de stora länderna att få dem att stanna kvar och köra den här serien. Då skulle det ju bli, dels skulle det ju bli intressanta tävlingar när man går från lång bana till kort bana. Men gör de inte det så tror jag det blir lika urvattnat som förut. Hoppas jag vill.
Omgång nummer två, den går i slutet på september kan man säga. I Doha, i Dubai och Hongkong. 22, 23, 26, 27 och så 30 september 1 oktober. Det är ju andra clustret. Och då har man, ligger man då 5 veckor senare än det första. Och sen ytterligare 5 veckor senare i mitten på november 10, 11, 14, 15, 18, 19 så kör man en runda i Beijing, Tokyo och Singapore. Det är de yttre ramarna. Och sen om går man in och tittar på tävlingen då så finns ett antal olika main improvements som man kallar det, alltså stora förändringar som man kommer att implementera i det här under den här omgången. Och det är till exempel, hör och häpna här nu, OS och VM medaljörer har direkt final till access till finalen. Det vill säga, har man tagit medalj på 100 fjärilsim på OS på Rio eller på VM i Budapest, då slipper man simma försöken på morgonen och går direkt till final. Sara Sjöström kan ligga hemma i soffan och titta på TV och äta praliner och sen simma finalen på kvällen. Till exempel. Maximum 25 grenar per tävling. Tidigare har det väl varit 32 plus lagkappor om jag inte minns fel. Istället för att ge bara tre simmare pengar i varje gren så ska man betala upp till sex simmare. Det vill säga de sex första får prispengar. Max antal grenar som man får tävla på. Detta är väl någon lex Katinka Hosho här. Maximum fyra individuella grenar plus lagkapper per simmare och tävling. Man ska kräva ordentliga tv-produktioner på alla tävlingar. Det ska finnas adderade promo-aktiviteter, promotional activities on site, som ska inkludera de deltagande storstjärnorna. Och alla medaljceremonier, ja, de ska ske i slutet av varje dag i form av någon, det de kallar Parade of Champions. Så att man har inga prisutdelningar under tävlingarna. Och det är det som så som man har tänkt sig att det här ska rulla på under kommande år. Vad säger du om detta?
Ja, det känns lite desperat ifrån Finas håll, och nu vet vi ju inte om de har gjort förhandlingar med ett antal nationer som jag var inne på förut. Men har de inte gjort det så känns det som det desperata handlingar som jag inte tror leder till någon större förändring. Sen tycker jag självklart det är ju bra att man ska kräva tv-sändningar och liksom att man ska promota ordentligt. Det är ju jättebra, självklart. Jag är väldigt tveksam och gillar väl inte när man sätter upp regler hur många starter man ska få göra det, för det är ju ett sätt att tala om att tävlingen är så ointressant så Katinka Hosho kan ställa upp i många. Så att det känns lite känns inte bekväm med det gör jag inte. Och min första spontana när du nämnde att man, för det här är det du läste upp nu, det är nytt för mig, jag var inte påläst eller visste inte om det här, att man skulle gå direkt till final. Min första reaktion var nej, det känns inte bra alls. Men sen under tiden du pratar så blev jag fundera, ja, om det kanske är en poäng ändå. Men nu är jag tillbaka, nej, jag tycker det är dåligt. Ja.
Det är din summering av det hela.
Ja, jag kan inte göra en. Jag är för okunnig för att göra en bättre summering. Nej, men alltså jag tror ju, alltså, om man tänker sig här lite grann, lite logiskt. Hur ska vi få resten av världen att i september när man har varit i Europa i augusti dra iväg till Doha och Dubai etc. För att sen få resten av världen återigen i november dra iväg till Beijing och Tokyo med mera. Det tror jag inte på. Alltså grundproblemen kommer att, eller de kvarstår så länge vi har i övrigt ett tävlingsår som det ser ut som det gör i Asien, i Australien, i Sydamerika, i Europa, i Afrika etc. Då är det här bara tävlingar som adderas över någonting. Där är ju på ett vis, kan jag tycka, friidrotten smartare som har sin tävlingssäsong. Alltså de har ju lagt upp sitt år, de har ett träningsår. Även om de har inne VM och så vidare så kallar man det ändå ett träningsperiod. Och sen har man en tävlingsperiod. Då åker man runt och tävlar. Och då får man ju större deltagande på vad de kallar Golden League-galerna. Då pågår det i 3 månader på sommaren. Men som vårt simår ser ut, och med vårt menar jag då runt om i världen, så blir det här ett, Ja, då skulle man nog behöva tänka om vad gäller kortban EM, VM, hur de olika liksom mästerskapen ska ligga. Och då, när vi pratar om Europamästerskap, ska vi ju komma ihåg, vi har ju asiatiska mästerskap och vi har ju vad heter det, afrikanska mästerskap etc. Så jag tror man, då måste man stöka om hela.
Mm. Intressant. Ja, vi får väl se om de får gehör för de här förändringarna. Jag ska också läsa på lite mer här. Det här kom ju ut sent igår. Och det finns anledning att se en del av argumenteringen också från fina sätt. Jag vet inte om man överhuvudtaget utsätter det här för någon form av kommunikation, vad folk tycker. Det tror jag ju säkert att de gör. Det vore väldigt märkligt.
Det ligger inte i deras affärsidé precis.
Nej, jag tror inte det. Detta är nog ett, vad heter det? Ja.
Diktat. Alltså, vi får ju hoppas att verkligen att man har jättefel, för det vore ju fantastiskt om vi fick se världsklasssimningar efter VM, sen i september och sen i november igen. Alltså, det simgodiset tackar vi ju inte nej till.
Jag tror i och för sig alltså att idén som jag har flaggat för, att ha ett mer kompakt World Cup, lägga ut 4 tävlingar på ett litet geografiskt avstånd, köra det på 10-12 dagar, åka runt med en tävlingscirkus och verkligen fokusera under en kort period. Det vore det bästa, istället för att sprida ut det så här. Då skulle man också få en annan typ av medialt engagemang. Man skulle kunna få med sig fler länder. Och sen så skulle man kunna jobba med tävlingscirkusar lite mer regionalt sedan, till exempel den här Scandinavian Circus som man jobbar lite med nu här. Det kunde vara en del under våren och sådär. Jag tror man ska tänka om, men att börja och snacka i de termerna med de här människorna låter sig nog inte göras, tror jag.
Alltså jag känner ju starkt för det jag tidigare, och på den tiden när jag var i rollen som förbundskapten och var på några möten som tränarna hade kring det här, då ser jag framför mig att ett annat sätt att gå tillväga, det är att lägga in det i perioden upp mot ett mästerskap. Alltså härma lite friidrotten, alltså att när länderna, de flesta länder har ju sina VM-uttagningar, och nu är det ju några som är sena, USA är alltid sena, men om man kunde lägga in det här i juni och början av juli som en led i VM-förberedelserna, då får man ju också en automatik i medias behandling, för då kan de liksom knyta ihop det med sen kommande VM som det är i år. Men är det en komplex fråga. Vi får hoppas att det blir ett bra utfall.
Ja. Du, vi har kommit till vägs ände av denna simpodden nummer 68, Hultén och Janssons regi, och det blir inte mycket mer än så här, kan jag säga det. Nästa gång när vi träffas i etern så befinner vi oss, eller har befunnit oss, inne i en tävlingscirkel som heter Mare Nostrum. För att ge er en liten refreshing kalender här, så är det Monaco 10-11 juni, Barcelona 13-14 och Cannes i Frankrike 17-18. Det ska bli intressant att blicka in i det, och någonstans där mitt i den högen där kommer nästa simpodden Hultén och Jansson nummer 69 den gången.
Och då är det också DM-period i Sverige.
Ja. Det ska bli intressant det också. Kan vi besluta oss för att lägga ner verksamheten för idag?
Ja, det blir inte bättre.
Nej, det blir inte bättre än så här. Tack ska du ha. Tack ska ni ha som har lyssnat. En liten vädjan till er som lyssnar. Ni får gärna dela med er av tankar som ni har runt det vi säger. Ni får gärna komma med förslag på ämnen som vi ska ta upp här. Förra gången snackade vi föräldraroll. Denna gången var det lite mer av nyhetsvärde, vad som händer i simningen runt om i världen. Är det så att ni tycker att vi ska belysa något speciellt ämne, gå in på sima.nu, använd de kontaktadresser som finns där och skriv till simpodden Hultén och Jansson, så vi är jättetacksamma. Eller hur, Jansson? Vi vill ha tips.
Jajamän, och ni får gärna ringa också.
Ja, det också. Så är det. Tack för idag. Slut för idag och adjö. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.